Podplay.
Fartygens svarta rökpelare sträcker sig mot himlen. Bakom dem skymtar Manhattans skyskrapor. På Brooklyns betongkajer mellan gnisslande lyftkranar och väldiga lagerbyggnader trängs en skara hamnarbetare. Kragarna på de slitna läderjackorna dras åt för att hålla den isande vinden ute. En av hamnens bossar kliver fram mot dem med ilskna steg. Han börjar ryta mot en ung man, inte ens 20 år fyllda. Vem tror han att han är, som inte betalar för allt han stjäl? Den unge mannen stirrar kallt på bossen, med kolsvarta, nästan hajliknande ögon. Den korta kroppen med de breda axlarna och grova händerna skvallrar om skrämmande styrka, som han plötsligt släpper lös. Sparkar flyger mot den överrumplade bossen och knytnävna slår som hammare. Mannen slutar inte när bossen slår i betongen. Arbetarna runt honom är livrädda och stirrar paralyserade på kampen. De är vana att se våld i hamnen, men detta är inget slagsmål. Det är en slakt. Och det värsta är inte våldet, utan den unge mannens ansiktsuttryck. För mellan de tjocka kinderna sprider sig ett leende. Du lyssnar på Historiska brottslingar om Albert Anastasia. Mitt namn är Mitcho Batalov. ...1902 föds en skrikande gosse i södra Italien. I de fattiga föräldrarnas ögon är det en liten ängel. Det kommer ingen annan tycka. För Umberto Anastasio, som han heter som liten, kommer visa världen all slags djävulskap. Men livet börjar alltså i Kalabriens fiskebyar, där vardagen är tuff och uppväxten kort. Bördan blir tyngre när pappan, en rallare på rätta sidan lagen, dör någon gång runt 1914. Nu lämnar Umberto skolan och tar jobb på fiskebåtar och lastfartyg. Möjligen bara 12 år gammal. Ombord på ångbåtarna lär han sig överleva. I mörka lastutrymmen görs dispyter upp med kedjor och nävar. Och Umberto är en naturbegåvning på den här sortens konfliktlösning. Han blir dessutom stark som en oxe av allt slitjobb och slagsmål. Men 1919 har den 17-årige mannen fått nog av skeppslivet. När skutan lägger till i Brooklyns hamn hoppar han av och slår sig ner i det stora landet i väst. Här ser Umberto en värld han kan känna sig hemma i.
Den hårda uppväxten har lärt 17-årige Umberto Anastasio att se efter sig själv i första hand.
Det här är Rolf Wrangnert, kriminalhistoriker.
Och på de gråa pirerna i Brooklyn, tvärs över floden från Manhattans skyskrapor, så finns det gott om möjligheter för en skrupellös, våldsam man som han. För i hamnen finns det italienska gäng att gå med i, och här finns det slagsmål. Och här finns det varor att ta för sig av. Och det finns pengar att antingen tjäna eller stjäla.
Den unge Umberto passar som handen i ett knogjärn i sin nya miljö. Han är lite kort i växten, bredaxlad och stark som en naturkraft. Kroppshydan påminner lite om en tjur. Och precis som en sån kommer han stångas med allt och alla. Ett slagsmål i taget bygger han sitt rykte. Utöver det jobbar han ständigt med att lossa fartyg med sina vindpinade händer och den långa krok som är hamnarbetarens signum. Nästan en halv meter lång, vass och med ett tjockt trähandtag lämpar den sig till mer än bara jutesäckar. Gott om våldsamma uppgörelser signeras med kroken i fiendens kropp. 1921 har Umberto ett farligt rykte och en egen stöldliga som härjar på fartygen och i hamnmagasinen. Han börjar tjäna stålar nu och det sticker i ögonen på en av de stora hamnbossarna. Det är denna boss som konfronterar Umberto på kajen och blir misshandlad till döds inför en livrädd skara kollegor. Aldrig har hamnarbetarna sett någon njuta så mycket av att skada en annan människa.
Det blir nu inga problem för polisen att sy in och häkta Umberto. Vittnen står närmast på kö för att bli av med den här obehagliga mördaren. Och efter en snabb och förutsägbar rättegång så blir det en enkel biljett till det ökända Sing Sing-fängelset utanför New York. Och här får Umberto sin alldeles egna cell på den finaste adressen i Sing Sing, Death Row.
Somliga lugnar ner sig i finkan. De ångrar vad de gjort och ber till Gud och guvernören om nåd. Inte Umberto. I väntan på elektriska stolen har han inget att förlora och blir lika fruktad i fängelset som han varit i hamnen. Det får andra ljusskygga typer att få upp ögonen för den tjurnackade unge mannen. Fängelsets frisör agerar som en slags talangscout åt New Yorks gangsters. Och i Umberto ser han ett stort löfte. Frisören tipsar en vän på utsidan om sin medfånge. Och den här vännen börjar dra i trådar. Rätt vad det är har domen mot Umberto ogiltigt förklarat på grund av någon teknikalitet. Rättegången måste göras om. Men kan ni tänka er? Alla vittnen har plötsligt glömt allt de sett. Umberto Anastasio, nu 21 år gammal, är en fri man igen. Han blir snabbt känd i den undervärlden som mannen som lurat elektriska stolen. För att fira sin nystart i livet byter han namn till det mer amerikanska Albert Anastasio. Kanske också för att familjen hemma i Italien inte ska lida av det dåliga rykte han tänker skapa för sig själv. Mannen som hjälpt honom bli fri är ingen gröngöling. Tvärtom är det en av stans tuffaste typer. Och en man med stora ambitioner. Och obefintligt samvete. Charles Lucky Luciano. Han är bara några år äldre än Albert. Men redan etablerad i den största maffiaklanen i New York och jobbar tätt med den fruktade bossen Joe Masseria. Dessutom är Luciano på god fot med skumma typer från alla möjliga kvarter och bryr sig inte ett dugg om någons bakgrund. Bara de kan tjäna lite deg tillsammans. Albert står nu i hans skuld och är en man som tar sånt på stort allvar. Han tänker göra allt för att hjälpa sin välgörare. Och det kommer inte direkt saknas möjligheter att visa sin tacksamhet. Medan Albert förhärdats i Sing Sing-fängelset har USA klivit in i en påtvingad nykterhet. Det nationella alkoholförbudet är tänkt att läka folksjälen och hålla människor borta från synd. Men det är inte folket med på alls. På lönnkrogar och i mörka vrår flödar insmugglad alkohol ner i törstiga strupar. Brooklyns hamnar är navet som den olagliga alkoholen färdas genom. Och det är maffiagängen som importerar, säljer och serverar den. Eftersom Albert kan hamnen ut och in blir han Lucianos högra hand i denna dunkla handel. Han ser till att de olagliga lasterna hamnar där de ska, att ingenting saknas. Och tar mer än gärna hand om alla som lägger näsan i blöt. Men det finns en gräns för hur långt Albert kan klättra på maffians stege. Bossen, Joe Masseria, är sicilian och litar bara på andra från sin ö. Som kalabrier från fastlandet har Albert ingen chans att nå toppskiktet, trots att han är italienare. Men alla är inte lika trångsynta som bossen. Luciano är trött på det äldre gardet gammaldags stil. Och 1931 tänker han övertyga bossen att det är dags för nytänk. Och inget är mer övertygande än en revolver. När Albert hör talas om planen blir han tårögd. Han kysser Luciano på kinden och lovar att han glatt mördar hela världen för hans skull. Luciano vet att Albert menar varje ord. Den 15 april 1931 sitter Luciano och äter lunch med bossen på en hemtrevlig italiensk krog på Coney Island. Efter maten blir det kortspel och vin från hemlandet. Luciano reser sig för att gå på toaletten. Medan han är borta blir bossen helt utspelad. Albert och tre andra samvetslösa herrar rusar in med dragna revolvrar. Och med en störtskur av kulor avslutar de bossens tid på tronen. Samma år gör Luciano upp med en annan mäktig boss som huggs ihjäl på sitt flotta kontor mitt på Manhattan. Nu sitter Alberts vän och välgörare Luciano på brottslighetens tron i USA. Och han glömmer inte bort sina vänner. Albert kan vänta sig en ordentlig belöning för allt han gjort. Och priset han får är som klippt och skuret för honom. För nu organiseras hela maffian om.
Områden ska delas upp och vinster ska delas. Och istället för destruktiva och blodiga krig ska man ta sina disputer till en slags styrelse av landets mäktigaste bossar som döps till kommissionen. De snackar om saken och reder ut problem innan det blir kaos på gatorna och allas dunkla inkomster blir lidande. Man sätter några enkla men stränga regler på plats. Som till exempel man mördar inte en boss. Det leder bara till mer mördande. Man låter också bli att mörda civila, poliser och journalister och åklagare och politiker. För sånt leder i sin tur bara till helt oönskad uppmärksamhet. Samtidigt är de ju inte naiva. Det här är inga änglar de har att göra med. Och det kommer alltid finnas de som måste röjas ur vägen. Och då behövs det en fristående enhet som tar hand om det här smutsgörat så att det inte blir något agg mellan några familjer. Och den här fristående mordenheten, det blir Alberts belöning. Han möter nu också en spinkig smilfink från den judiska maffian som heter Louis Lepke Buckhalter. Och tillsammans med Buckhalter styr han nu över New Yorks farligaste lönnmördare.
Upplägget är lika enkelt som det är kallblodigt. Den som vill bli av med en fiende går till en godisaffär i Brooklyn. Bakom denna oskyldiga fasad huserar landets mest gränslösa mördarliga. Här kan man komma i kontakt med Albert om man behöver ta hand om någon besvärlig konkurrent. Han och Lepke gör sedan upp en plan och sätter sina mördare i arbete.
Albert är en väldigt hands-on chef. Alltså han deltar mer än gärna själv i ligans uppdrag. Och gänget blir också en spegling av sin hänsynslösa ledare. De här lönnmördarna är ofta rena sadister. De tar makaber stolthet i sitt arbete. Och de har mycket att göra. För även den nya, moderna, organiserade maffian har gott om folk att ta koll på. Albert och hans män slår till med pistoler, med knivar, med hackor, ishackor, med nävar och bomber. Tidningarna skriver spaltmeter om det här ljusskygga mordkommandot som får smeknamnet Murder Incorporated, eller Mord AB på svenska. Albert själv får flera smeknamn som speglar hur till och med tidens mest luttrade gangstrar fruktar honom. Han kallas till exempel Jordbävningen, The Mad Hatter eller Lord High Executioner, Översteböden.
På 30-talet är Albert alltså en mäktig och fruktad man i den undre världen. Utöver sin chefsroll i Murder Inc. är han underboss i en av New Yorks fem familjer. Han har mer pengar än han kan räkna och ett rykte som skrämmer till och med erfarna gangstrar. Han belönar sig själv för sitt hårda arbete med ett pråligt lyxhus i New Jersey. Bakom taggtrådstängsel och storvuxna vakthundar sover Albert tryggt om natten. Och det är för det mesta allt han gör. Albert gillar inte att festa, dricker nästan aldrig och håller sig helst för sig själv efter jobbet. Med ett par undantag. Sin unga fru Elsa, som han fullkomligt älskar. När paret får barn är Albert en förvånansvärt närvarande och kärleksfull pappa. Åtminstone med sina kyliga mått mätt. Men på dagarna är den familjekära fadersfiguren som bortblåst och ersatt med den psykopatiska mördaren som sätter skräck i New Yorks gator. Och på gatorna händer det grejer.
1936 så kommer en ambitiös och skicklig åklagare, Thomas E. Dewey, åt Alberts gode vän Luciano. Maffians högsta höns sys in på minst 30 år i fängelset, och vem vet var åklagaren kommer vända sin blick härnäst. Och det visar sig att alla löpsedlar om Alberts mördarliga väckt oönskad uppmärksamhet. För nu siktar åklagaren Dewey in sig på Murder Incorporated och mer specifikt på Alberts kollega Louis Lepke. Med Lucianos öde i färskt minne bestämmer Lepke att det bästa han kan göra är att gå upp i rök. Och det får han faktiskt hjälp med av sin bokstavliga partner in crime, Albert.
Kumpanen Lepke göms undan och nu sätter Albert mordkommandot i arbete. Tiden som följer får alla vittnen mot Lepke oönskat besök. Vissa fattar vinken och drabbas av lämplig minnesförlust när åklagaren kontaktar dem. Andra behöver övertalas mer ingående. Med död. Cementskor, snaror och blixtrande pistoler hjälper vittnena på traven. Men medan Albert skrämmer livet ur de goda medborgarna trappar myndigheterna upp jakten på Lepke. 1939, efter 3 år av ständiga rubriker och sjunkande vinster, får kommissionen nog. De ber Albert om en tjänst som går emot allt den stolte, envise mannen står för. De ber honom svika Lepke. När Albert lämnar sitt möte med kommissionen kokar han av ilska. Lepke är ju en av få människor i världen han faktiskt respekterar. Men han respekterar Luciano mer. Och kommissionen är hans skapelse. Albert tänker inte spotta i ansiktet på mannen som räddade honom från elektriska stolen. Därför drar han ner hatten över den tjocka pannan, sätter sig bakom ratten och kör personligen till Lepkes gömställe i Brooklyn. Han lurar i sin gamla vän att kommissionen gjort en deal med åklagaren. Och om Lepke lämnar över sig till lagens långa arm kommer han bara få ett symboliskt fängelsestraff. Lepke sväljer det med hull och hår. Han följer Albert till bilen och får skjuts till polisstationen. Ute på gatan säger de två seriemördarna hej då till varandra. Sen går Lepke in genom de tunga portarna. Albert försvinner in i New Yorks rusningstrafik mellan tornande skyskrapor och ändlösa gator. Han har just svikit sin vän och lurat honom in i döden.
Louis Lepke döms till samma dom som Albert själv fick nästan 20 år tidigare. Elektriska stolen. Men till skillnad från Albert kom ingen för att rädda Lepke. Han blev den enda maffiaboss någonsin i USA som avrättas i fängelse. Men Alberts ilska över det inträffade kommer att sjuda i flera år framöver. Och nu är också kommissionen skyldig honom en saftig tjänst. Och den tänkte han inkassera när tiden var mogen.
Men först har han annat att stå i. 1941 haffar polisen nämligen en av Murder Inks effektivaste mördare. Och mannen är förvånansvärt pratglad under sin tid i häktet. Han berättar allt han vet om gängets illdåd. Uppemot 30 mord påstår han att Albert utfört personligen. Ett av dem bevittnade han själv. När tjallaren dessutom leder polisen till offrets ovärdiga gravplats utanför en bondgård har myndigheterna ett vattentätt fall mot självaste överböden, Albert Anastasia. Tjallaren förvaras på sjätte våningen i ett hotell på Coney Island. Vaktad av ett halvdussin poliser dygnet runt tills rättegången kan börja. Men mitt i natten verkar tjallaren ångra sin frispråkighet. Han knyter ihop några lakan och klättrar ut genom fönstret. Tills lakanen lossnar. Då tar tyngdlagen över. Morgonen därpå hittar poliserna tjallaren sex våningar ner i en grotesk röra av kroppsdelar. Redan från början finns gott om folk som tvivlar på den officiella berättelsen om tjallarens flyktförsök. Många misstänker istället att Albert eller hans vänner i kommissionen har övertygat polisvakterna att hjälpa tjallaren på traven.
Så nu finns det inget åtal mot Albert längre. Det föll ut genom fönstret med tjallaren. Men han inser att det vore smart att ligga lågt för en gångs skull i sitt liv. Så han gör faktiskt det varje patriotisk man gör på tidiga 40-talet. Han går med i armén. Han tjänstgör faktiskt i 2 år som en slags instruktör på östkustens hamnar. Och han tränar armépersonal i pirernas ABC. Och med goda vitsord från armén så lyckas han sen äntligen skaffa sig amerikanskt medborgarskap. Något han alltså inte haft. Och han behövde det inte heller för att ta värvning i amerikanska armén.
Efter kriget är den nyblivna amerikanen en arg och bitter man. Alla tjallare och rubriker har fått kommissionen att sätta punkt för hans älskade Murder Inc. Nu är han bara en vanlig underboss. Albert upplever det som en grov förolämpning. Nyss var han ju ledare för sitt eget gäng. Nu svarar han inför andra. Hans boss och dennes rådgivare, som också råkar vara bröder, gillar inte alls sin vandrande krutdurk till andre man. Albert känner likadant för dem. De grälar ofta på öppen gata och familjen delas snart upp i de som följer Albert och de som följer bossen. Så kan det inte fortsätta. Det vet Albert. Och han blir bombsäker på att bossen planerar hans begravning. Den tycker Albert kan vänta ett tag. Så han bestämmer sig för att slå till först.
Den 19 april 1951 så försvinner bossen Vincent Mangano plötsligt. Ingen vet vart han tagit vägen och ingen hör någonsin ett knyst från honom igen. Men samma dag hittar en fiskare bossens bror, Philip Mangano, i våtmarkerna utanför New York med ett antal skotthål i bakhuvudet.
Nu ligger Albert risigt till. En av maffians få regler är ju att man aldrig någonsin mördar en boss. Och fast ingen hittar bossens lik, vet alla att Albert ligger bakom alltihop. Nu måste han ställa sig framför kommissionen, landets 24 mäktigaste bossar, och förklara sig. Om de inte gillar hans förklaring, kommer han gå samma väg som sin försvunna boss, raka vägen till Saint-Per. Framför de kostymklädda herrarna med sina välputsade skor och nedsmutsade samveten ger Albert sin version av saken. Han erkänner aldrig morden på bossen och hans bror, men berättar om hur nära han själv varit att bli mördad av dem. Och nu kommer den där tjänsten kommissionen är skyldig honom till användning. Det var ju han som fick kumpanen Lepke att ge upp. Dessutom har han utfört mord och våldsbrott åt alla bossar i rummet i flera år som chef för Murder Inc. Och det lönar sig nu. Det blir ingen bestraffning, utan tvärtom en riktigt trevlig belöning. De utser honom till ny boss. Albert har alltså mördat sig till toppen av en av New Yorks 5 maffiafamiljer. Det sägs att kronan ligger tungt på huvudet, särskilt när man fortsätter stapla lik på den. Albert är ingen lugn, tillbakadragen chef. Han använder sin nya makt lika nyckfullt som han använt nävar och pistoler tidigare. Till exempel på våren 1952, knappt ett år efter att han tagit över familjen. Då blir han helt ursinnig när han ser en helt vanlig ung man på TV som just pekat ut en efterlyst bankrånare för polisen. Bankrånaren har inga kopplingar till maffian, men det spelar ingen roll. Genom sammanbitna tänder väser Albert att han hatar tjallare och beordrar mordet på den gode samariten. Ett par dagar senare hittas mannen död utanför sitt hem i Brooklyn, skjuten i ögonen.
Det här går över alla gränser för maffian. Och det är djupt problematiskt att polisen ska få anledning att rota i verksamheten. Och det är till och med i en så hänsynslös bransch som organiserad brottslighet. Och Albert har brutit en av de strikta reglerna. Man dödar inte civila. Trots att de andra bossarna håller god min inför honom när hon träffas, så är det här början på slutet för den kallblodiga översteböden. För bakom hans rygg så börjar andra mäktiga mafioso planera hans undergång. Under flera år underminerar de hans ställning i det fördolda. Och det är inte svårt att hitta folk som fruktar Alberts vrede och tror att framtiden kan bli betydligt ljusare utan honom. Och den våldsbenägna Albert hjälper dem på traven utan att ens veta om det. För i mitten av 1950-talet försöker han till exempel tvinga sig in i andra familjers kasinoverksamhet på Kuba. En verksamhet som var mycket lukrativ. Och nu har han provocerat kommissionen en gång för mycket. En mordplan godkänns. Albert är ju återigen inblandad i den, men för en gångs skull inte som gärningsman, utan som mördarnas byte och offer.
Den 25 oktober 1957 är en skimrande vacker höstdag i New York. Män i hatt och rock går i otaliga mängder på de breda gatorna, förbi höghus och tutande gula taxibilar. I Midtowns lyxkvarter kliver en bredaxlad medelålders man ur baksätet på sin bil och ser chauffören försvinna ner i ett garage. Albert, som styr bordeller, spelhålor, mördare och svarta marknader, passerar obrytt genom Park Sheraton Hotels förgyllda portar. I gallerian på bottenvåningen ligger hans favoritfrisörsalong. Och han slår sig vant ner i stol nummer 4. Barberaren slår varma handdukar runt Alberts kraftiga ansikte. Medan han ligger tillbakalutad i stolen, omgiven av speglar och med ryggen mot dörren, kliver två män in i salongen. De bär fedoror, solglasögon och sjalar som dragits högt över ansiktet. De knuffar barberaren ur vägen och drar pistolerna de dolt innanför rocken. Skotten viner genom salongen mot stol nummer 4. Albert flyger upp som ett ursinnigt vilddjur och kastar sig mot pistolmännen. Men i paniken och chocken tar han fel och attackerar männens spegelbild. Under tiden fortsätter lönnmördarna bränna av skott efter skott. Efter ett par helvetiska sekunder ligger Albert på stengolvet. En av mördarna avslutar jobbet med ett sista skott i offrets huvud innan de försvinner ut på gatan. På frisörsalongens golv ligger maffians överstebödel, virad i frisörkappor och blodstänkta vita handdukar. Mannen som lurade elektriska stolen möter istället döden i en barberarstol. Än idag är det inte helt säkert vem som ligger bakom mordet. Vilka de än är, verkar de ha gjort sin läxa i förväg. Det blir inget krig efter mordet. Och inga hämndaktioner. En betydligt lugnare man från Alberts maffiafamilj väl som ersättare på toppen. Och den undre världen går snabbt vidare. Ingen saknar den psykotiske bossen. Det blir tydligt på begravningen där nästan ingen förutom hans gråtande familj dyker upp. Albert Anastasia är en våldets man. Och han går under på samma sätt som han levt. I en hagelstorm av hänsynslöshet, snabba skott och livrädda vittnen. Ett tydligt kvitto på att till och med inom maffian finns det en gräns för vad folk tolererar. Och den gränsen korsar Albert en gång för mycket. Du har lyssnat på Historiska brottslingar med mig, Mitcho Batalov. Manuset skrevs av Carl Häger och producent var David Dava Persson. Redaktör var Alex Häger och exekutiv producent var Victoria Rinkos. Historiska brottslingar är en produktion av Podplay.
Play, en del av